Ja, det är Åke Sandin det här. Och då börjar som vanligt Tyresö U-lands- och fredsförenings Radio TUFF. Det är faktiskt program nummer 1458 den här gången. Vi har hörts varje vecka sedan 1985. Så det är många år vi har varit i etern. Programmet i korthet idag. Som vanligt delas många rosor ut till personer som skrivit något bra och till ett hörvärt tv-program. Tyresöbon Bror Perjus intervjuas om rubriken Krigshets eller valpanik i Sälen i sin blogg. Radio TUFFs man i San Francisco, Bengt Svensson, har skrivit en lång text om sitt besök i Australien och på Fidjiöarna, varifrån han ger också historiska hänvisningar. Men först veckans rosor.
Stacy Brown, lovers aid in France, when they swing to romance, because it's all so good. Yes, Stacy Brown.
Ja, peppad av den positiva Louis Armstrong ska jag nu dela ut veckans rosor. Den första vill jag ge till SIPRI, Stockholms internationella fredsforskningsinstitut, som kollar olika länders militära rustningar. De mest rustade ländernas kostnader per år för det militära är USA, $596 miljarder. Ungefär 5000 miljarder kronor. Kina $215 miljarder. Saudiarabien $87 miljarder. Ryssland $66 miljarder. Storbritannien $56. Indien $51. Frankrike $51. Japan $41. Tyskland $39. Och Sydkorea $36 miljarder. Som synes är USA det land som satsar klart mest på rustningar, som är uppåt 10 gånger större än Rysslands och ungefär lika stora som de 7 näst mest rustade länderna tillsammans. Anmärkningsvärt är att Saudiarabien med sin lilla folkmängd på cirka 30 miljoner invånare, men med miljarder i oljepengar, är på tredje plats. Stödda av USA och Storbritannien för det sedan 3 år ett förödande bombkrig mot sitt fattiga grannland Jemen, där civila dödas och där 1 miljon människor drabbats av kolera. Sen en ros till Isabella Lövin, som ju är språkrör för Miljöpartiet och vice statsminister, som på DN-debatt den 13 januari skriver under rubriken Sverige bör skriva under FNs kärnvapenkonvention. Bland annat, citat, Sverige tog ett mycket viktigt steg när vi i juli 2017 röstade ja till FNs kärnvapenkonvention. För Miljöpartiet är nedrustning en hörnsten i vår vision för en fredligare och mer solidarisk värld. Vi menar att Sverige efter en genomlysning som nu sker bör underteckna och ratificera konventionen. Slutcitat. Ja, den där konventionen antogs i FNs generalförsamling av en överväldigande majoritet, hela 122 stater. Men konventionen har genom USAs påtryckningar förhindrat många länder att underteckna den för ratificering. Och sen en ros till den amerikanska psykiatern Bandy Lee, som är världsledande expert på våld och verksam vid det prestigefyllda Yale-universitetet. I sin forskning har hon träffat 1000-tal våldsbenägna patienter. Hon påstår att Trumps uppträdande är mer eller mindre en exakt kopia av hennes patienter. På tal om president Trumps skryt över att han blott behöver trycka på en knapp för att avfyra kärnvapen, säger hon, citat: om presidentens tillstånd fortsätter att förvärras är det inte alls otroligt att han på grund av stress eller raseri trycker på knappen och utlöser ett kärnvapenkrig. Slutcitat. Sen en ros till Mattias Mossberg, ambassadör, huvudsekreterare i den svenska ubåtsutredningen och författare av boken I mörka vatten, hur svenska folket fördes bakom ljuset i ubåtsfrågan. Nu skriver han kritiskt om tidningarnas hotbild mot Sverige bland annat. Citat. Svenska Dagbladet och Dagens Nyheter driver frågan om ett svenskt NATO-medlemskap. Det är deras fulla rätt. Men det gör det inte alltid med blanka vapen. Det söker båda olika sätt att föra svenska folket bakom ljuset. På samma sätt som skedde med ubåtsfrågan under det kalla kriget. Till frågan om vad det betyder för det svenska offentliga samtalet att våra båda ledande morgontidningar så oblygt förvränger fakta och vilseleder med urval och förvanskade citat i ämnen som rör en för landet så avgörande fråga som en anslutning till försvarsalliansen. Slut citat. Det var Mattias Mossberg som skrev detta. Och nästa ros ger jag till Birger Schaug som skriver under rubriken Krigsretorik utan all sans. Citat. Russofobi är inget påhitt från trollen. Den sprids från ledarredaktioner och nyhetsredaktioner. Skäms ta med fan. Det enda som är värre än under kalla kriget är att Sverige numera har ett värdlandsavtal med NATO. NATO är till och med inskrivet i svensk lagstiftning som innebär att en minoritetsregering kan besluta att låta NATO få tillgång till svenska flygplatser, hamnar, vägar för både försvar och anfall utan rätt att ens stoppa placering av kärnvapen på svensk mark, skriver alltså Birger Schlaug. Sen en ros till svenska folket vars motstånd mot svensk NATO-medlemskap nu växer enligt en undersökning från Ipsos. Andelen som inte vill att Sverige går med i NATO uppgår nu till 44%, en ökning med 4%. Medan andelen som vill att Sverige går med uppgår till 31%, en minskning med 4%. Och sen en ros till Sven Hirdman, mångsidig ambassadör och tidigare borgerlig statssekreterare som i Västmanlands läns tidning skriver bland annat, citat: ett krig i Europa med Ryssland som en av deltagarna skulle bli helt förödande, inte minst för Ryssland. För en utomstående betraktare ter sig krigshysterin hos ledande svenska medier och opinionsbildare som obegriplig. Det ständiga svenska talet om hotet från Ryssland blir som att måla fan på väggen. Det förändrar den traditionellt fredliga ryska synen på Sverige som har ett stort säkerhetspolitiskt värde för oss och riskerar i ofärdstider att dra oss i fördärv. Krigsfaran för Sverige ligger inte i ett isolerat ryskt angrepp på Sverige utan fast mer i att den spända säkerhetspolitiska situationen i Nordeuropa mellan öst och väst urartar med katastrofala följder för oss och alla andra. Alltså bör vi på alla tänkbara sätt verka för att minska dessa stormaktsspänningar och inte bidra till att öka dem genom att gå i USAs ledband, skrev alltså Sven Hirdman. Och sen en ros till Göran Greider som skriver så här, citat: jag saknar den en gång starka antimilitaristiska traditionen som fanns i svensk socialdemokrati sida vid sida med de försvarsvänliga krafterna. Idag är den traditionen i stort sett borta. Bara vagt anas den ibland i Margot Wallströms irriterade ansiktsuttryck när hon får frågor om hon är osams med försvarsminister Peter Hultqvist. Jag tror att vi om 10 år kommer att se tillbaka på de här åren som att de var en smula förryckta. Och kanske har det redan börjat kännas i luften. Den försvarspolitiska alarmismen har blivit svårare att hålla vid liv, skrev alltså Göran Greider. Och sen en ros till Pierre Schori som hördes i förra Radiotuff och som nu skriver i Aftonbladet Debatt under rubriken Prata med Putin för vår säkerhets skull. Han förefaller inte vara någon beundrare av president Trump. Han skriver att dennes America First slogan inrymmer, citat, en giftbägare av inskränkt nationalism, självgodhet och intolerant världsbild parad med en militariserad utrikespolitik och förakt för diplomati och multilateralism. Slutcitat. Schori skriver vidare, citat, varför har vi inte en fortlöpande seriös säkerhetspolitisk dialog med Ryssland när vi hade en sån under det kalla kriget då Sovjetunionen ockuperade halva Europa. Slutcitat. Och nyligen inledde Schori ett möte i en knökfull sal här i Tyresö. Och sen slutligen en ros till Kunskapskanalen på Sveriges Television som sände den amerikanska dokumentärserien The Vietnam War på 10 avsnitt varje lördagkväll. Programmet har underrubriken Helvetet på jorden. Och Vietnamkriget gör skäl för det namnet. I kriget dödades 58 000 amerikanska soldater, cirka 250 000 sydvietnamesiska soldater, cirka 1 miljon nordvietnamesiska stridande, plus cirka 2 miljoner civila.
Högeralliansen och båda de stora morgontidningarna DN och Svenska Dagbladet har gripits kanske inte av krigshets men av valpanik i Sälen. Och i DN så råder plötsligt inte minsta åtskillnad mellan ledare och nyheter. Alla former av opartisk journalistik är som bortblåsta.
Men Dagens Nyheter, det är ju en ganska krigisk tidning numera.
Ja, men här tycks de ha tappat alla hämningar på något sätt. Ledarsidans aggressiva politiska agitation mot statsminister Stefan Löfven personligen går genomgående rakt igenom tidningen. Alla texter argumenterar entydigt och reservationslöst efter samma linje som såväl Sverigedemokraterna, Moderaterna, Liberalerna, Centerpartisterna och Kristdemokraterna.
Var det det Löfven sa om riksdagsbeslutet på att det var osannolikt ett ryskt anfall på Sverige? Det fick han inte säga tydligen.
Nej, precis. Det var ju den här diskussionen som sagt av risken av ett ryskt militärt anfall på Sverige. Och man kan nyhetsartiklar och kommentarer på nyhetsplats och ledare var precis likadana i stort sett. Det fanns ingen journalistisk opartiskhet överhuvudtaget i den här rapporteringen.
Men de frågade ju inte NATO-anhängarna om de ansåg att det var sannolikt med ett enskilt direkt ryskt angrepp på Sverige. Den frågan fick de inte. De hade ju inte kunnat säga att det var sannolikt.
Nej, det var ju så här att i den här försvarsberedningen då, där alla partier i stort sett var med, så hade man ju då hittat, kommit fram till den här väldigt exakta formuleringen att ett väpnat angrepp mot Sverige kan inte uteslutas.
Vad är det som inte kan uteslutas? Det kan man ju säga om allting.
Ja, precis. Och det är ju, det skriver jag också, att det är ju självklarhet. Annars så skulle vi ju inte behöva de militära försvar. Och det sa Stefan Löfven också.
Ja.
Men när Stefan Löfven yttrade sig så sa han att vad han menade och sa var att ett enskilt militärt angrepp mot Sverige är osannolikt.
Mm.
Och det var just det där ordet osannolikt då som de reagerade på.
Mm.
Och det är ju så att om Putin-regimen skulle bestämma sig för att invadera de baltiska länderna eller Finland militärt, då tycker jag också att då kan risken inte uteslutas att även Sverige dras in i ett sådant krig. Men däremot så är det ju uppenbarligen osannolikt att Putin skulle beordra sin militär att angripa just Sverige utan att ge sig på de baltiska länderna eller Finland. Varför skulle han skicka sin militär till Sverige precis då? Det tycker jag är fullständigt osannolikt. Och jag förstår inte varför de hänger upp sig på det, de borgerliga partierna. Men på något sätt är det ju så att de försöker och vill göra det här till en stor valfråga helt enkelt. Och utmåla Socialdemokraterna som mjuka i ryggen i förhållande till Ryssland. Och det här är ju en klassisk borgerlig metod att använda så att säga yttre hot för att skaffa sig politiska framgångar. Man vill skrämma folk att rösta borgerligt.
Men det är ju ingen borgerlig politiker heller som skulle säga att ett enskilt ryskt angrepp på Sverige vore sannolikt. Det finns
nej.
Ju inte.
Och därför så kan man ju säga att de blandade ihop begreppen där.
Mm.
Och de bortsåg ju då ifrån att det Stefan Löfven menade var just ett enskilt isolerat angrepp på Sverige som han sa var osannolikt.
Svenska Dagbladet förefaller mindre krigshetsande än Dagens Nyheter idag. Jag har inte den, men har du läst vad de skrev?
Ja, jag jämförde med vad Svenska Dagbladet skrev. De hade mer balanserad beskrivning av det hela, men i stora drag så är ju de inne på samma sak. Och i båda de här tidningarna så är det ju en oerhört stark propaganda egentligen för att vi ska gå med, bli fulla medlemmar i NATO.
Men där har ju svenska folket i en opinionsundersökning av DN Ipso sagt att det är en klar majoritet som är mot medlemskap i NATO, en som vill gå med i NATO.
Ja, precis. Och det är ju en ganska stark opinion faktiskt på den punkten. Och vi hade ett möte häromdagen i Tyresö centrum här med Pierre Schori som påpekade just detta, att det är märkligt. Och han var ju också inne på att det skulle förmodligen en hård debatt omkring de här frågorna skulle säkert gagna socialdemokratin.
Ja.
Snarare därför att opinionen är så pass stark så att det skulle Socialdemokraterna vinna på.
Han hänvisar ju till Olof Palme,
ja,
som var väldigt lycklig över att Sverige var alliansfritt under det kalla kriget, när Sovjet var mycket starkare och mycket närmare oss än vad Ryssland är idag. Och trots det så ansåg Palme att det var en bra position att vara neutralt i mellan stormakterna.
Ja, jo, han, Olof Palme, och under den perioden var ju socialdemokratin väldigt bestämda också för en total neutralitet mellan öst och väst och mellan USA och då Sovjetunionen. Och han sa ju att neutralitetspolitiken måste bära orubblighetens prägel, som han sa. Och,
men det gör den inte längre.
Det gör den tyvärr inte längre, och så där tycker jag att vi är lite grann för defensiva nu. Nu säger vi att vi ska vara militärt alliansfria istället för totalt neutrala.
Mm.
Och det är ju en förflyttning. Och vi har ju också det här värdlandsavtalet där vi har haft ett direkt militärt samarbete med NATO-länder. Och den här stora manövern som man hade nyligen i Östersund tillsammans med
Aurora.
Aurora, ja. Och så att... Det är klart att det har skett en förskjutning här. Mm. Jag vet inte om man... Och det är lite märkligt att vi är så mycket mer oroade nu för Ryssland än vi var för Sovjetunionen.
Ja, det är konstigt.
Sovjetunionen, den var ju mycket militärt starkare och geografiskt mer utbrett. Nu är ju Ryssland en liten mer normal stormakt, om den ens är en stormakt.
USA har satsar tio gånger mer på sin militär,
ja,
än
ja,
vad precis. Ryssland gör.
Ja, ja.
Det sägs nästan aldrig.
Ja, nej, precis.
Nej, men tack så mycket, bror Perius, för denna rapport från din blogg. Hur hittar man din blogg förresten?
Ja, man kan bara söka på nätet på Bror Perius blogg.
Aha.
Om man söker på de tre orden så hittar man den direkt.
Mm. Tack ska du ha.
Mm, tack ska du ha.
Hej.
Tack, hej.
Ända borta i San Francisco har vi i Radio Tuff en man, Bengt Svensson. Han har skickat en lång text om en resa via Fidjiöarna till Australien. Och den ska jag nu läsa upp, Åke Sandin. Den börjar så här. Vi gör en tur längs Australiens sydkust. Jag har bara några tiotal mil längs en kuststräcka på flera hundra. Vi stannar till i staden Colac, en bit in i landet, för att tanka på väg tillbaka till Melbourne. I stadens mitt en rektangulär park, och i parkens mitt ett väldigt monument över unga män från trakten som stupat i diverse krig och fältslag, campaigns. Malaya 1948 till 1960, Borneo 1962-66, Malay Peninsula 1964-65, Vietnam 1962-72. Under 1914 finner vi Egypt, Gallipoli, Palestine, Flanders, och under 1945 Polkom Wood, Bullcott, Mount St. Quentin med mera. Mängder av namn finns inristade i sandstensblocken. Man kan gå upp för en trappa för att studera dem. Det hela ger ett sorgset och övergivet intryck. Kanske var det 50 år sedan Kolacz såg sina bästa dagar. En järnväg och några tvåfiliga landsvägar ledde därifrån. Från monumentet är det 1690 mil till London och 1640 mil till Washington, i vars krig dessa pojkar och män stupade. Det känns rätt overkligt, men monumentet kunde väl ha stått i Borlänge om Sverige allierat sig med rätt stor makt. In på 1800-talet dominerades området av egentliga australier som kom att etiketteras som aboriginer. Deras skog höggs ner, deras möjligheter till överlevnad minskade radikalt. Den kaliforniska guldrushen följdes av en australisk. De utrotades och några namn eller monument syns inte till. Dock har staden getts namn efter Kolakrigat, folket som levde på några tusen kvadratkilometer runt omkring. På väg från San Francisco till Melbourne mellanlandade vi på Fijiöarna, på den internationella flygplatsen utanför staden Nadi på huvudöns västkust. Vi hade dagen på oss, gick ut i morgonmörkret och hoppade efter en del förvirring, det har vänstertrafik, på en buss in till stan, cirka en mil. Eftersom även dessa söderhavsöar kring 18 grader sydlig bredd drabbats av den genialiska uppfinningen sommartid, eller daylight saving time som det så vackert heter i USA, ljusnar inte den tropiska sommaren förrän framåt 8. Vi mötte två pojkar i gryningshuset, 12 och 14 år gamla, barfota och klädda i mörkbrun omlottkjol och vit skjorta, tydligen nationaldräkt. Vi ställde den lite korkade frågan om de är på väg till skolan denna lördagsmorgon. Men de är på väg till begravning. De är vänliga och artiga och blyga. Sörjer de någon så visar de det inte. Och så här fortsätter Bengt Svenssons text från sin resa. På 1870-talet blev Fiji en brittisk kronkoloni. De fraktade dit 60 000 indier för att arbeta på bomulls- och sockerplantagerna de anlagt där. Bomullspriset hade rakat i höjden under det amerikanska inbördeskriget. Men 1875-76 dog 40 000 fidjianer i mässling, en fjärdedel av ursprungsbefolkningen. 1940 upptäckte man att det fanns fler indier än melaneser på Fiji. 1970 blev Fiji ett hundratal bebodda och många fler obebodda öar än självständig medlem av brittiska samhället. Deras mynt, dollar och cent pryds av drottningens bild. 1987 gjorde den melanesiska militären en kupp och tiotusentals fidjianer av indiskt ursprung jagades på flykten. Vart flydde de? En ny grundlag skrevs där 1937 av de 70 parlamentsplatserna reserverades åt de melanesiska urinvånarna som bott där i 3500 år. Den indiska minoriteten garanterades 25 platser. Blandäktenskap är mycket ovanliga, står det i Britannikan, men de båda grupperna verkade leva i sämja, sida vid sida. Kvinnor med kastmärke i pannan trängs med medsystrar med burrigt hår på marknaden. På stora plakat, lite varstans, stod det Love All Fijians, alltså även de vars förfäder fraktats dit som indentured labor under mångåriga tvångskontrakt av sitt imperium. I Tanzania, där jag, Bengt Svensson, arbetade några år på 70-talet, fanns kanske 50 000 indier vars förfäder rekryterats av den brittiska kolonialmakten. Några av mina kollegor var indier och tanzaniska medborgare och patrioter. Två andra var som jag, biståndsarbetare, en kemilärare från Kerala och en engelsklärare från Madras. När jag gjorde mitt första återbesök för några år sedan såg jag få indier eller asiater och inga europeiska hjälpare. Inga indiska pojkar och flickor som flanerade längs stranden i skymningen med övervakande föräldrar på lite avstånd. Nu, några gånger under åren i Tanga, Tanzania, körde jag motorcykel norrut längs kusten över gränsen till Kenya och vidare till Mombasa. Lite varstans i Mombasa fanns stora, dock informella, verkade skyltar med pilar som det stod Diego Garcia på. Lite konstigt där på Afrikas Swahili-kust, så jag letade på kartan och fann en liten ö 300 mil ut i Indiska oceanen, mitt emellan Sri Lanka och Reunion. 1970 behövde USA en militärbas just där. Engelsmännen deporterade öns hela befolkning. De skulle få återvända efter ett antal år, lovades det. Många amerikanska bombräder utgick från Diego Garcia under första och andra Irakkrigen och Afghanistankrigen efter 2001. Efter snart ett halvsekel är de flesta deportanterna döda och deras efterlevande har aldrig satt sin fot i hemlandet. Och de där skyltarna, lite som att sätta upp skyltar lite varstans i Stockholm med Kanarieöarna på, de var väl till för att de amerikanska soldaterna på rekreation i Mombasa skulle hitta tillbaka till sitt fartyg i hamnen efter kvällens förlustelser. Och så här fortsätter Bengt Svenssons skildring av sin australiska resa. Tillbaks i Melbourne står jag och pratar med min svåger utanför hans block i stadens utkant. Området tillades upp i industritomter för länge sedan. Hans är smått bohemisk med skjul av korrugerad plåt, solpaneler, vattentank, diverse växter av avlagda tekniska prylar. Hos den närmaste grannen däremot är allt snyggt och prydligt. Blomrabatter mot gatan, ett nybyggt diskret hus och parkering där bak. Två hundar börjar skälla och en medelålders dam kommer ut och säger åt oss att flytta längre bort från hennes infart. På hennes stora skylt står det Young's Cherry Tree Garden, the classic bordello. Bilden föreställer en ung asiatisk kvinna i övernaturlig storlek och med lagom europeiska drag. Jag drabbas av en viss multikulturell skepsis. Fram till 1970-talet var Australien vitt. Färgade släpptes inte in. Ursprungsbefolkningen, the blacks, aboriginerna, ansågs irrelevant på utdöende. I verkligheten var det tvärtom. Men nu är det asiatiska inslaget i gatubilden i Melbourne och Sydney, tror jag, större än i någon europeisk stad. Både turister och invandrare, även en och annan afrikan, möter jag. Aboriginerna har fått en viss upprättelse. Det ansågs att de kom hit för cirka 50 000 år sedan under en nedisningsperiod då världshavets nivå var lägre. Nu har man funnit lämningar som tyder på att Australien kan ha varit kontinuerligt bebott i 120 000 år. Under några dagar skriver tidningen The Australian om Africa's gang rampage, bärsärkagång. Gäng av afrikanska ungdomar har ägnat sig åt misshandel, husinvasioner, kidnappning och utpressning. De kommer från världens största flyktingläger i norra Kenya. Man kan anta att en del av dem föddes där. Deras föräldrar flydde från Sydsudan, det där nya landet som avspjälkades från Sudan för 20 år sedan kanske. Många i väst, inte minst amerikanska celebriteter, talade sig varma för sydsudanesernas rätt till en egen stat. Men nu är det kaos och massvält i Sydsudan. Krigsherrar slåss om oljetillgångarna. Västs humanitärer och människorättighetsproffs har dragit vidare. Australiska politiker kräver hårdare tag mot busarna från Afrika. Och resten av den stora, underbara, dysfunktionella mänskliga familjen snubblar vidare, skriver alltså Radio Tussman i San Francisco, Bengt Svensson. Ja, du har lyssnat på Tyresö U-lands- och fredsföreningsradio Tuff, och jag heter Åke Sandin. Det har hörts från söndagen den 21 januari till och hörs till den söndagen den 4 februari på 91,4 två, tre gånger per dygn. Men vill man höra det på direkten så slår man på webben på datorn och lyssnar på www.tyresoradion.se.